Okej. Alltså, vårt ämne idag kanske inte det lättaste att skämta om.
Nej.
Nej.
Det är inget skojfriskt ämne på det sättet. Nej.
Men, why are mountains never serious?
Jag vet inte.
Because they're hilarious. Hilarious.
Mm.
Hej de råden.
Ja.
Mm.
Ja, men det var ändå skojigt.
Ja, det var... Ja. Okej. Hej och välkomna till det här avsnittet av Geografipodden.
Podden där vi sätter rummet i centrum.
Mm. Och jag heter Niklas.
Jag heter William.
Och idag kommer vi gå in på ett ämne som känns väldigt geografiskt.
Mm, väldigt naturgeografiskt.
Ja, exakt. Och det vi ska prata om är sluttningsprocesser.
Även kallat massrörelser.
Ja. Och vi ska väl gå igenom och förklara några olika typer av sluttningsprocesser, men fokusera kanske framför allt på en då.
Mm, ja, på jordskred.
Exakt.
Men ska vi börja med att bara förklara lite vad betyder sluttningsprocess,
mm,
eller massrörelse.
Ja. Har du någon bra definition på det?
Ja, inte riktigt någon jätteklatschig definition kanske.
Nej.
Men i princip så är det väl att jord eller berg,
mm,
bitar av berg rör sig ner för en typ av sluttning.
Ja.
Ja. Liksom på grund av gravitationen, men även andra saker som triggar, mm, att det här rör sig neråt. Och ja.
Det är väl en ganska rimlig...
Det är ungefär det är.
Ja.
Sen kan det vara ganska dramatiskt när det händer.
Absolut.
Det kommer vi komma in på.
Ja. Och om någon nu är intresserad, för det gjorde jag som research inför det här avsnittet. Jag gick in på YouTube,
mm,
och sökte på mudslide och landslide.
Okej.
Okay. Och jordskred,
mm,
det svenska ordet. Och det finns ändå fångat på video vid ganska många tillfällen. Och man ser hur stor påverkan det kan ha.
Mm. Ja, det kan vara ganska, som sagt, dramatiska grejer som händer, och det syns på film då,
mm,
att till exempel hus färdas bort från, mm, platsen där de stod innan.
Ja.
Så det kan ju också hjälpa i ett sånt här ämne att se vad som händer på bild eller på video, mm, eller någonting. Så det rekommenderas.
Ja.
Men i alla fall, sluttningsprocesser är då samlingsnamnet för en mängd olika typer av, mm, grejer som händer då, bland annat jordskred. Men vi kanske ska börja bara gå igenom några andra typer av sluttningsprocesser.
Mm.
Så kan vi komma in på jordskred, komma tillbaka dit lite senare i avsnittet.
Ja.
Så en grej som förekommer är slamströmmar. Och det man kan börja med att säga är att liksom skillnaden mellan de olika typerna av skred är kanske inte helt klar. Det kan vara lite av en skala.
Mm.
Till exempel så slamströmmar karaktäriseras av att det är liksom vattenmättat material som flödar ner. Till skillnad från, som vi kan komma in på också, när det kallas för ras, där det är liksom torrt material som rasar ner. Så, men slamströmmar i alla fall är så någon slags mellanting mellan bara vatten som forsar och torra stenar och olika sediment som rasar neråt längs en sluttning. Så någonting mitt emellan det, så en blöt massa av allt möjligt. Allt från grus och sand till och lera till större grejer som forsar ner längs en sluttning. Och det här ganska branta sluttningar, för det behövs ganska mycket energi för att liksom lyfta större grejer. Så att det här är ju främst någonting som händer i bergsområden där den här lutningen finns. Då, det här kan ju vara ganska farliga grejer.
Mm.
Så, vi kan riva upp träd och alltså allt möjligt. Förstöra hus. För med sig allt i sin väg egentligen.
Mm.
Så länge sluttningen är så hög så att den liksom kan ha fart.
Men är det en process som förekommer i Sverige?
Det gör det, men det är ganska ovanligt.
Okay.
Men det har hänt i Åre till exempel.
Mm. Dit ska jag i nästa vecka.
Mm. Passar dig.
Mm, det ska jag göra.
Ja, framförallt då om du rör dig i dalgångar. Så ska du vara försiktig.
Mm.
Man börjar ofta i väggarna till dalgångar där det är brant. Eller även i botten. Okay. En dalgång.
Mm. Får man tänka sig att jag skulle få en överlevnadskurs också i det här avsnittet.
Ja, ja, men det blir lite så.
Det är bra, för vi ska faktiskt vandra i en dalgång. Och delta. Ja. Så det är bra, bra. Ge mig mer info.
Ja, jag tror ju att det här har hänt typ någon enstaka gång.
Mm.
Det är liksom inte, det är inte dagligen.
Det är ändå lite, det känns lite mer safe då.
Mm. Ja, nej, men jag tror att du utsätter dig för värre faror. Alltså värre, större risk i, ja, när du går över vägen i stan.
Mm.
Men om man väl skulle hamna i en slamström, då blir det jobbigt alltså, för att det är just den grejen att det kan färdas med liksom träd i det. Så. Och då som sagt en liknande process då, men utan inblandning av vatten, eller inte så mycket vatten i alla fall, så kallas det alltså för ras.
Mm.
Så där rör sig allting, om det är grus eller sten, beroende på vilken storlek det är på sedimentet, så rör det sig fritt. Så.
Jag kan nämna en landform.
Mm, kör.
Taluskon. Tror jag. Det kommer jag ihåg från exkursionen i Nya Zeeland.
Mm.
När vi var vid Mount Cook.
Okej. Okay.
Så fick vi lära oss om taluskoner. Och det är alltså egentligen bara formen som materialet tar när det inte längre rasar.
Mm, okay. Men det är just efter ett ras?
Ja, det är framförallt efter ras, tror jag.
Det bildar någon konformad liksom, avlämnings, alltså deponerings hög.
Exakt.
Det gör väl slamströmmar lite grann också. Eller kanske lite beroende på var det mynnar ut. Liksom, så kan det se lite så ut, tror jag.
Mm.
Att det liksom sprider sig ut som ett delta ungefär.
Ja, men precis.
Mm.
Ja, det är säkert flera olika sluttningsprocesser som kan bilda taluskoner. Kanske av olika kornstorlek då, i och för sig.
Mm. Och klart om det heter taluskon beroende på det här och det här. Liksom. Det kan vara svårt för det otränade ögat kanske att skilja på olika sådana.
En taluskon och en annan kon.
Ja. Mm. Ja, vi får se om vi gör ett avsnitt om olika deponeringskoner.
Mm.
Sen.
Någon gång. Kanske. Mm,
kanske.
Inte.
Tvivlar på det.
Mm.
Ska vi hoppa vidare till någonting ganska annorlunda. Laviner.
Mm.
Eller på sätt och vis likt men ändå annorlunda, för att det är ju snö. Och alltså definitionen av en lavin är alltså en snömassa som rör sig nedför en sluttning. Inte svårare än så.
Nej.
Och de här själva grunden till att en lavin ska kunna hända bygger på att det snöar i alltså olika etapper under olika förhållanden. Ah. Så att det blir liksom lager.
Just det.
I snömassorna. Alltså det är väl på sätt och vis det som händer. Alltså om det bara fortsätter snöa, att det blir till slut en glaciär. Liksom. Att det där nere, det pressas ihop så hårt. Så att det blir till is.
Mm.
Så. Så väl det är någon slags miniskala, kanske man kan säga. Att det liksom, det lägger sig ett lager. Sen kommer det ett över och det kanske sipprar in vatten där nere. Eller så bara trycket, det blir på olika sätt liksom. Olika lager i snön. Men det som, när det blir lavinfara, är alltså när det ligger ett svagare lager under ett mer kompakt, stabil lager. För då kan det svaga lagret kollapsa och sen bara är det som ett stort flak som liksom färdas ner för sluttningen. Då. Det kan gå i 200 km i timmen om det är tillräckligt brant. Och där utlöses ofta av någon liten extra trigger, typ en skidåkare.
Ja.
Så det är väl liksom det klassiska. För tydligen alla, bland alla såhär, olyckor som händer, eller i alla fall liksom med dödlig utgång i laviner, så i 90% av fallen så är det liksom själva människorna som har utlöst den här, som är då i alla fall triggern till lavinen.
De lägger mer tryck på...
Ja, det lilla extra trycket. Ja. Så att det liksom underliggande snölagret kollapsar. Och det blir ett, ja, det är i alla fall det som kallas för flaklavin, som är den typ värsta formen av lavin,
okay,
kan man säga. Och om vi ska ge lite mer tips, lite mer survival tips i det här avsnittet, så är det att undvika att åka skidor i sluttningar som är brantare än 30 grader.
Mm.
Det är där någonstans som lavinfaran börjar. Det är liksom den lutningen som behövs för att det ska vara en stor risk.
Okej, okay. Så det är inte bara skidor och stavar man behöver ha med sig, utan verktyg för att mäta vinkeln i slutningar.
Ja, precis. En vinkelmätare. Ja. Slag. Ja, eller kanske kolla i förväg.
Nej, det kan man göra.
Tydligen så är de, liksom den nedre gränsen för en svart pist är tydligen 25 grader i de flesta länder.
Okej. Okay.
Så att man kan ändå åka dem och vara ganska safe.
Mm. Det är när man åker off-pist som man...
Mm. Som man ska kanske tänka lite. Men det är inte jätteofta, eller inte jättemånga som alltså, omkommer i laviner i Sverige i alla fall. Det har varit 13 personer då, sen millennieskiftet.
Okej.
Okay. Mm. I världen så är det ungefär 150 personer per år. Men det var några typer av sluttningsprocesser som förekommer. Mm. Men som sagt, så vi tänkte fokusera mest på är jordskred.
Mm.
Så vi kan ta och komma in på det.
Ja. Varför har vi valt att fokusera på den?
Ja, varför har vi det?
Dels så finns det ju ganska många exempel i Sverige.
Ja, men, jo, men det här är ändå ganska vanligt förekommande i Sverige. I alla fall i vissa delar av Sverige.
Jo. Jag vet inte riktigt varför, men det känns lite så synonymt med sluttningsprocesser för mig.
Mm. Det känns som den liksom centrala...
Ja.
Sluttningsprocessen.
Ja.
Men det kan ju också vara att termer används lite slarvigt, kanske. Att det kallas för skred när det egentligen är ras eller någonting.
Mm. Slamström till exempel hör man ju inte sådär jätteofta.
Nej, men det är ju så pass ovanligt.
Ja, men det skulle inte vara jätteförvånande om det någonstans råkar liksom omnämnas en slamström som ett skred.
Nej, jag vet faktiskt inte. Men ja. Kanske. Nu är det så sällan man hör om slamströmmar, men om man benämner det som skred möjligtvis.
Mm.
Just inte jordskred utan bara skred. Så, kanske. Men i alla fall jordskred. Det förekommer ju bara i vissa typer av mark. Där det finns en viss jordart. Och det i sin tur har att göra med vilken kornstorlek som dominerar i sedimentet som liksom bildar jordarten. Vad då kornstorlek? Kanske ni säger.
Ja.
Vad är det liksom? Vi kan bara gå igenom det här, för jag tror inte att vi kommer inte göra ett avsnitt om de här konerna. Vi kommer nog inte heller göra ett avsnitt om jordart. Jag tror inte det faktiskt. Vi är inte geologipodden.
Nej.
Så vi kan ta det lite grann nu. Vad det är för någonting.
Mm.
Och det är då alltså egentligen från början när berggrund bryts ner. Blir det till mindre delar och det är saker sönderfördelas. Och det blir till små grejer av olika storlek.
Ja.
Och de lite olika klasser på det liksom. Det börjar med de minsta partiklarna. Lera. När vi silt. Sand. Grus. Sten. Och så block. Som är de största. Det är i alla fall enligt europeisk standard. Det finns någon äldre svensk standard som har lite annorlunda indelning.
Det var den som jag var inne på.
Okej.
Okay, okay. För här har jag nämligen mjäla och mo.
Mm, just det. Det är typer av silt, tror jag.
Ja.
Mm. Nej, men för att få lite grepp om det här, liksom, vilken storlek är de här grejerna, så tänkte jag att du får ett litet spontant kornstorleksquiz.
Ja, men...
Här.
Okej.
Okay. Så att det är... Tydligen så kan man likna olika sedimenten med livsmedel. För att liksom få lite grepp om så här.
Mm-hmm.
Hur... känns de här.
Okay.
Så,
ett spontan geografi-quiz alltså?
Ja.
Okay.
Är du på?
Ja, kul. Cool.
Så då har jag plockat ut en matvara typ för varje. Mm. Plus en extra. Så att det finns ju 6 grupper.
Med 7 livsmedel.
Med 7 livsmedel. Så att en kommer 2 gånger. Bara så vi försvårar lite. För jag tror att det här kommer gå ganska bra.
Okay.
Annars för dig. Ja. Mm. Känns så. Så jag säger alltså ett livsmedel och så ska du försöka placera det i en av de här grupperna.
Mm.
Som är liksom en storleksordning av sediment från en viss liksom millimeter i diameter till en annan. Liksom.
Mm.
Det är så de delas in.
Ja.
Så, okej. Okay. Är du beredd?
Ja.
Då börjar vi med strösocker.
Mm. Det här är ju inte helt enkelt. Strösocker tänker jag är... nu ska vi se om jag ens vet vilken ordning det kommer i. Den tredje minsta är sand, va?
Mm.
Mm. Jag skulle nog placera den där, tror jag.
Mm. Ja, det är rätt.
Ah.
Ja. En poäng. Vi kör på. Den här känns lite konstig, men det var det bästa att hitta. Margarin.
Ja, men det måste ju i så fall vara... Ska vi säga lera då?
Mm, ja, men det stämmer.
Mm.
Äpple.
Äpple. nu ska vi se, hur många, det var 6 stycken. Så det är lera, silt, sand,
grus,
sten,
block,
Sten och block. Ja, äpple är sten.
Ja, ja det stämmer. Vetemjöl.
Silt, i så fall.
Yes. 5 poäng.
Mm.
Brysselkål.
Brysselkål? Det... Är grus verkligen så var stora? Alltså? Nej. Det är också sten.
Ah, nej.
Fan.
Det är grus. Okej. Okej, vi kör den sista. Vattenmelon.
Mm. Vattenmelon är med block.
Yes. Och sista, bulgur.
Mm, det borde ju också... Ja, det borde ju vara sand.
Nej, det är grus alltså enligt mina beräkningar.
Så grus är alltså mellan bulgur och brysselkål?
Ja, det är alltså grus är intervallet 2-63 millimeter diameter.
Mm.
Så att de är ytterligheterna.
Mm.
Så. 5 poäng av 7.
Jag är ändå nöjd med det. Alltså.
Ja, men det är ändå bra för att vara helt oförberett. Liksom.
Mm.
Du får en sån här.
Ja, men nu känns det genast bättre faktiskt.
Härligt. Ska vi köra en liten paus på det innan vi går vidare med jordskred?
Det kan vi väl göra.
Mm. Jordskred då. Det förekommer inte på alla typer av mark där alla jordarter liksom dominerar.
Nej.
Utan det är där det är lera, framförallt lera men även silt.
Så de två minsta kornstorlekarna då?
Precis, till skillnad från då ras som förekommer i sand, grus eller block också.
Mm.
För att de liksom partiklarna binder ju inte ihop sig på samma sätt utan där rasar saker fritt från varandra, medan i ett skred på lera så liksom rör det sig lite mer som en enhet.
Och alltså de allra flesta skreden då sker i lera, ler, mm. inte i silt.
Exakt.
Och i både i Sverige och i Norge så är det egentligen en specifik typ av lera som orsakar de värsta skreden i alla fall. Mm. Kanske inte flest, det är jag inte helt säker på.
Ja.
Men det är någonting som kallas för kvicklera.
Mm.
Som är en typ av sjölera. Den har lämnats av, alltså det är en havslämning egentligen.
Så glacial.
Ja.
Avlagring.
Ja. Exakt. Det är efter istiden. Så när isen, inlandsisen, retirerade så var marken fortfarande nedtryckt.
Mm. Så det var havsbotten typ.
Exakt. Och i och med det här så blev liksom sedimentavlagringarna, ja men andra typer av jordarter och andra typer av kornstorlekar då som det, alltså det blev annorlunda.
Mm. Ja, jo, det blir ju en hel del annorlunda processer om liksom då marken ligger under på havsbotten.
Precis. Och i och med den landhöjning som sker här, som fortfarande sker i Norden.
Mm.
På grund av då att marken trycktes ner av inlandsisen, så har de områdena som tidigare var havsbotten kommit upp över ytan.
Mm.
Och då är de här sjölerorna det som hittas, alltså mycket vid den nuvarande strandlinjen också, men ändå ganska ganska högt upp, alltså ganska långt in mot land. Och just den här kvickleran är väldigt känslig. Den är relativt stabil och det kan byggas på materialet, men om det sker någon förändring så blir den förändringen ganska dramatisk.
Den kan liksom kollapsa och bli nästan flytande.
Och det finns faktiskt ett exempel på YouTube från det kallas för Rissaskredet i Norge. På 70-talet tror jag att det var. Där det faktiskt fångades på film.
Ja, jag tyckte de sa att det var första gången ett skred i kvicklera filmades.
Och man ser att det är en gammal inspelning.
Jo.
Men det blir ändå väldigt tydligt hur flytande det här fasta materialet kan bli. Och där har de också ett exempel på när de har egentligen en bit kvicklera som de manipulerar genom att dels lägga tyngd på och sen mätta med vatten.
Ja. Även rör i salt.
Precis, för att få det fastare igen.
Ja, just det.
Så det är liksom, salthalten är också en viktig aspekt i hur hållfast den här leran är.
Där är ju också skillnaden på när det händer skred, till exempel kvicklera. Alltså orsak och trigger, eller cause and trigger på engelska då. Att även om leran är instabil, alltså det är ju ingen jättebra grund att bygga på.
Nej.
Så behövs det någon typ av trigger. Till exempel en förändring i, alltså så att salthalt skulle ju kunna vara det, till exempel. Om den blir liksom, om det minskar. Eller bara mycket regn. Eller för mycket aktivitet.
Störningar, allmänna störningar. Liksom.
Extra tryck på.
Ja.
Som triggar. Och när den väl börjar kollapsa så kan det liksom fortsätta.
Ja.
Det blir som liksom sjok som bara gräver inåt.
Och alltså mindre mängder kvicklera kan göras instabilt av så lite som ett knytnävsslag. Vilket ändå säger att, alltså det tyder ändå på att det här är ganska känsliga områden. Och regnet har ju också, som jag har förstått det, en påverkan på salthalten då. Att i och med att om saltet är bundet i vatten och det tillkommer mer vatten, så blir koncentrationen av salt lägre.
Ja, just det.
Även om saltet fortfarande är kvar så blir det liksom, det binder inte lika mycket som det gjorde innan.
Nej, precis.
Och det finns ju också exempel från Sverige. Ganska många kvicklera skred. Bland annat då det här Tuvesbraset, tror jag att det kallas, men det är ju då ett skred. 1977 det är på Hisingen i Göteborg.
Just det. Vad jag hittade så är det sista gången ett skred i Sverige alltså har orsakat dödsoffer.
Ja. Det är det jag har sett också. Och om man går tillbaka, alltså längre tillbaka i tiden, till slutet av 1800 till exempel, när det var många ras längs Göta älv. Alltså på den tiden så var det ändå, det kunde ju ändå vara ganska många som dog.
Ja.
I Tuveskredet så var det 8-9 personer.
Ja, 9 var det. Precis. Och då var det också 67 hus som rasade ihop. 300 000 kvadratkilometer mark flyttades. Det är stort.
Ja.
Men just efter det skredet, som jag fattade, så blev alltså beredskapen ganska mycket bättre, liksom medvetenheten om skredrisker. blev ganska mycket större i och med just det skredet. Började kartläggas bättre.
Och det är väl därför som det inte har förekommit några dödsantal och sådär på senare tid också, kanske för att man har bättre koll på vad man behöver göra för att sådana här skred, man kommer ju aldrig kunna förhindra dem helt, men man kan göra det så att de förekommer alltså mer sällan.
Ja, och även så att när det väl händer att det inte finns så mycket där som tar skada av det.
Exakt.
Alltså att undvika och ge bygglov på sådana platser, till exempel.
Så till exempel så såg jag ett kvicklere skred som det var förra året, 2019, som det hände på västkusten. Kungälv någonstans, tror jag.
Lökeberg heter det.
Ja, så kanske det heter.
Bestämt.
Och där tror jag att, alltså, jag vill inte förminska förlusterna på något sätt. Det är klart att det alltid är skitjobbigt att vara med om ett skred. Men jag tror att det värsta, jag såg något nyhetsinslag, det var att de precis hade byggt färdigt bastun. Och den kollapsade.
Okay.
Och visst, absolut, skitjobbigt. Men om man jämför med andra så kanske man ändå kan anse att de effekterna är ganska lindriga.
Ja, de kom undan, okej, jämfört med 9 dödsfall och 67 hoprasade hus.
Mm. Och jag menar, om man går ut i världen så var det ju i år, jag tror att det var i juni nu, ett jordskred i Myanmar, i Burma, i forna Burma. Det är också så här tecken på kanske att infrastruktur, att man har undvikit infrastruktur på ett annat sätt i Sverige kanske, för att det var i en jadegruva som det skedde ett skred, och det var över 100 som dog.
Som jag fattade när jag kollade på det, så var det själva liksom, alltså utgrävningsmaterialet som kollapsade.
Okej.
Eller? Ja, jag tror, jag kan inte svära på det, men för att någonstans måste man göra av liksom då högarna av det liksom som grävs ut från gruvan.
Mm.
Och att det är ju ganska instabilt, för det är ju liksom lagt där nu. Det har inte hunnit liksom, det finns ju ingen balans i det. Utav det som kollapsade. Men ja, inte helt hundra, men
Det låter bekant nu när du säger det.
I samband med att det regnade mycket. Alltså.
Ja, precis.
Mm.
Geografi-quiz. Okej, då var det dags igen.
Geografi-quiz.
Jajamän.
Spännande.
Och idag är det då jag som får äran att ställa frågorna.
Mm.
Och som vanligt så har vi valt ett slumpmässigt land. Det kommer ställas 5 stycken ledtrådar. Förhoppningsvis då i egentligen minskande svårighetsgrad.
Exakt. Jag har en gissning på mig.
Ja. Ska jag köra igång?
Ja, kör på.
Okej. För 5 poäng. Landet var en del av det forna Funanriket, som var ett av områdets första stora ekonomier. Idag är landet fattigt, men ändå en av världsdelens snabbast växande ekonomier.
Mm. Nej, ingen aning.
Fortsätter till 4 poäng.
Ja.
Det här landet har 3 länder och 1 hav som grannar. Och genom huvudstaden rinner världens 12:e största flod. I denna flod huserar världens 4:e största sötvattensfisk, Som dessutom är uppkallad efter floden.
Världens fjärde största sötvattenfisk.
Ja, det är en sån ledtråd som jag tycker är kul.
Ja, det är inget jag bara har kan på rak arm sådär.
Jag förstår.
Ja, nej, du får fortsätta.
Okej. 3 poäng. Detta kungarike har tidigare tillhört Frankrike, men blev självständigt under 50-talet. Efter en statskupp tillsattes en av landets mest välkända ledare, som i sin tur orsakade ett än mer välkänt folkmord.
Funanriket alltså. Franskt.
Känner du att du har du ringat in det någorlunda?
Alltså, jag tror jag har ju världsdel, känslan av världsdel. Men ja, det är i värsta fall är jag ju helt jävla fel ute. Men jag tror ju att det här är något, alltså det luktar Asien alltså, tycker jag. Mm. Funan, det låter lite åt det hållet. Stora floder. Och havsa, det är ju, ja, det är kustland. 3 stycken. Ja, jag vet inte, jag tänker bara Sydostasien. Men fan är... Nej, du får... Nej, du får köra 2 poäng.
Okej. 2 poäng då. Landet har en ökande turism. Och många reser hit för att få uppleva ruinstaden Angkor. Angkor. Dock kan det bli problem om man väljer att åka mellan maj och november, då monsunperioden varar.
Mm. Det här är ju Sydostasien och visst fasen Angkor, visst fasen är det.
Är det din gissning?
Mm, där var min gissning.
Okej. Jag går vidare till 1.
Mm.
Folkrepubliken Kampuchea bildades då ett av grannländerna invaderade demokratiska Kampuchea med stöd av Sovjetunionen 1979, vilket i sin tur ledde till att Röda Khmererna och Pol Pot störtades. Röda Khmererna fortsatte föra gerillakrig mot den nya regeringen som blev ersatt av FN under 90-talet. Det som i övrigt finns kvar från det forna Khmerriket är det mest talade språket Khmer och den speciella khmeriska buddhismen. Det blev en lång...
Ja, det var jävligt lång.
Och det här var då ditt svar.
Fasen är det. Kambodja.
Och det var rätt.
Jajamän.
2 poäng där. Det märktes ju att du började ringa in det lite. Jag vet inte riktigt var.
Nej, jag börjar nog ringa in det mer och mer. Men just att hitta det specifika landet.
Mm.
Det är svårt.
Vet du vilken världens 12:e största flod är?
Som alltså rinner ut i Kambodja.
Genom huvudstaden då? Phnom Penh.
Phnom Penh. Nej.
Det är Mekong.
Mm.
Mekongfloden. Och nej. I den floden huserar världens 4:e största sötvattensfisk. Mekongmalen.
Okej.
Okay. Det är en sån där fisk som jag antagligen har visat bilder på för att den är fruktansvärt ful.
Mm. Tips. Och googla på Mekongmalen.
Ja, och den blir fruktansvärt stor.
Ja. Det var det då.
Bra. Du leder fortfarande. Tror jag.
Jag har haft ett mer försök på mig.
Sant.
Men om vi backar bandet lite grann då. Om jordskred.
Mm.
Och går in lite mer på varför det här egentligen händer.
Så, just det.
Som vi vet ungefär var det händer och på vilka typer av jord. Så återstår ju frågan, vad är det som triggar igång.
Exakt, för vi har ju nämnt ordet triggers, men inte direkt vad det är.
Nej, precis. Den tydligaste triggern, eller vanligaste kanske, är väl någon typ av alltså, tillförsel av vatten. Till exempel regn.
Mm.
En klassisk sån, sån grej där ja. Det kommer vatten.
Mm.
För det behövs någonting som rubbar liksom den här jämvikten som ändå finns i marken. Och då som vi var inne på med till exempel kvicklera, så är vatten en sån grej som kan göra att den kollapsar.
Mm.
Så antingen om det regnar liksom direkt tillräckligt mycket så att det då infiltreras liksom i marken. Eller att det skapas översvämningar i vattendrag närheten. Som liksom, ja, eller grundvattennivån liksom höjs så, så att det mättar marken med vatten. Så kan det vara en sån grej som gör att bärkraften blir för dålig helt enkelt.
Mm.
Och det börjar kollapsa. Och just översvämningar är ju egentligen två vägar med skred. Egentligen kan man säga. Det är som sagt, det kan bidra till att det sker ett skred. Men skredet kan ju även liksom i sig bidra till större översvämningar. För att där händer ofta längs med liksom vattendrag.
Mm.
Om ett skred blockerar vattendraget så ja, kan det ju liksom förhindra flödet, skapa en slags damm som ja, det svämmar över ännu mer. Som sen också kan brista så att det blir högre vattenflöden neråt ett tag eftersom det är stora vattenmassor då som ska färdas.
Mm.
Så att det ja, verkar lite åt båda håll kan göra. Men andra saker som kan vara den här extra triggern eller ge extra trycket är även vattenrelaterat, så är det ju att marken eroderas.
Mm.
Till exempel av en flod. Så att alltså vittrar bort lite mer och mer material från en strandkant så att den här balansen till slut förstörs.
Mm.
Att den kanske blir brantare till exempel. Så att det finns liksom en större brantare sluttning och liksom mer ja, risken blir högre att det brister. Sen även alltså mänsklig aktivitet kan ju göra det där extra trycket. Antingen bara tyngd från liksom nya byggen eller liksom människan gör någonting med markytan. Till exempel det här som vi var inne på i Norge, Rissa. Mm. Det startade ju alltså genom att någon, alltså gård, de ägarna med gård gjorde en slags utgrävning.
Mm.
För en ny lada tror jag.
Just det.
Och la det här materialet som de grävde ut på ett känsligt ställe.
Mm.
Visade det sig va. Och där började det brista och sen brast det jättestort. Och ja, sen, den där gården, den stod ju kvar efter allt hade hänt. Och alla andra gårdar hade typ kollapsat.
Okej.
Okay. Ja. Så kan det gå.
Inte karma.
Det är inte hur man blir liksom vän med sina grannar kanske. Nej. På bästa sätt. Men i alla fall, det kan även vara alltså, om man är inne på mänsklig aktivitet som påverkar att det tar bort vegetation som kan binda ihop marken. Avskogning kanske?
Mm.
Kan det vara en grej?
Ja, alltså det är väl bland annat att vegetationen binder mycket av markvattnet, grundvattnet.
Mm.
Alltså det vatten som redan finns i marken binds av vegetationen, och när vegetationen försvinner då är det istället
vattnet kvar i marken.
Precis.
Mm, just det. Ja, men det är logiskt. Sen även alltså så att säga liksom konstgjord översvämning på något sätt, antingen med mycket bevattning kanske. Mm. Ökar liksom vattenmängden i marken, eller man skapar reservoarer så vi kan översvämma liksom upp mot sluttningar så där, så påverkar stabiliteten.
Just det.
Kan vara en sån grej. Även jordbävningar intriga i de delarna av världen där det förekommer så kan det trigga skred som en andrahandseffekt. Och att jordbävningar till exempel eller stora regnmängder triggar ett skred, det är ju svårt att göra så mycket åt. Så på vissa sätt så är ju jordskred svårt att liksom komma åt, för det kommer hända.
Ja, exakt.
Men på andra sätt så går det väl att göra lite mer eller förbereda sig lite bättre för i alla fall. Till exempel som jag tror vi nämnde att inte bygga så mycket på sådana områden.
Ja. Och alltså det som ligger till grund för alltså den typen av analys. Alltså, för då måste man ju också vara medveten om att det här är inte ett bra ställe att bygga på. Då är ju liksom jordartskartering egentligen ett, det är inte en analys i sig möjligtvis, men det är ett bra verktyg för att kunna göra analyser.
Ja, det är en första grund för att veta var det överhuvudtaget kan vara ett problem.
Exakt.
Men annars så handlar det väl om att alltså försöka också upptäcka faror i tid. För att det kan, ja, bland annat så var det ett annat skred i Nordnorge i år som förde med sig ett antal hus och alltså var ganska rejält i utanför Alta. Längst upp i norra Norge.
Just det.
Och där hade de boende där upptäckt att de hade ovanligt mycket vatten i sina brunnar och att det fanns sprickor i marken dagarna innan skredet hände. Så att det är någon sorts liksom, småskalig early warning. Så, tänk. För att det, alltså, det är väl lite därför också som man har kunnat komma undan från dödsfall i skred, i alla fall i Sverige. Väldigt länge nu. För att det kanske märks lite tecken och det går inte liksom jättesnabbt oftast.
Nej. Det handlar väl egentligen mycket om att alltså ju mer förståelse man har för orsakerna kring och liksom grunderna för att olika sådana här processer sker, alltså desto lättare är det att mäta de triggers som finns. För att sen, även om man inte kan förhindra det, minska den effekten som blir. Och mycket, det finns ju ett väldigt geografiskt begrepp då skulle jag säga. Det kallas för riskanalys. och alltså en riskanalys är ju egentligen, ja, alltså det är ju en analys av vilka risker som finns i ett område, men också hur hög sannolikhet det är för att de riskerna ska ske. I det också finns ju en, att man behöver en förståelse för hur de processerna som man analyserar, alltså var det kan komma att bli för påverkan, för att i sin tur se okej, men vad är det värt för att förminska de skador som kan uppkomma? Det är väl inte någon officiell definition av begreppet riskanalys, kanske, men...
Men ungefär som man kan tänka kring det begreppet.
Ja, och bland annat då kartering av en enhetlig, liksom storskalig kartering av, i det här fallet då, jordarter är ju en ganska bra grund. Om man dessutom tar med nederbördsdata till exempel.
Ja, och ja, prognoser.
Ja, alltså då har man ju ändå någon form av grund att stå på. Så skredet kommer ske oavsett. Det är olika, det kan finnas olika hög sannolikhet för att det ska ske. Alltså bara för att det är ett visst material och en viss mängd nederbörd så behöver det ju inte ske ett skred. Men sannolikheten ökar, vilket gör att riskerna ökar också. Så det är liksom ett verktyg för beredskap.
Mm.
Och inför det här avsnittet så jag började läsa en handbok för en riskanalys.
Mm.
Hur gör man? Från MSB då, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Just det. Den här handboken var över 200 sidor lång, så jag läste inte hela. Men det jag läste, det verkade vara vettigt.
Ja, det är bra.
Mm.
Okej. Så, ja, kartlägga. Det går ju såklart att ta ganska specifika prov på specifika platser som gjordes där efter skredet i Rissaskredet, till exempel, för att se, okej, går det att bo kvar här? Vilka åtgärder måste vi göra? Hur stor risk är det för att det ska bli fler skred?
Mm.
Och just om det är ett liksom, så tydligt ställe där det finns. För det är ju vanligt så att när det har skett ett skred så är det ju området i marken i obalans.
Mm.
Liksom för att det finns en alltså,
skred där.
Ja, skred där, precis. Där det kan brista mer.
Mm.
Det är liksom väldigt förhöjd risk. Så att det går ju att ta liksom extra tester på, okej, hur farligt är det? Hur dålig hållfasthet har marken?
Mm. Sen när det kommer till liksom mänsklig påverkan, det man får göra i sådana fall är väl kanske mer att tänka på, alltså, vilka försiktighetsåtgärder som, om det är någonting, en byggnation till exempel, som måste ske.
Mm.
Vilka försiktighetsåtgärder är det rimligt att ta innan, om det skulle hända någonting?
Mm.
Och det är väl också en del av liksom hela analysen av hur stor påverkan som kan komma att ske. Oavsett om det sker eller inte egentligen.
Mm.
En riskanalys är bra inte bara i de fall där en naturkatastrof eller någonting liknande sker, utan det är också även i de fall där det skulle kunna ske men inte skedde.
Ja, jag känner mig ganska klar för idag.
Jag med. Jag tror att jag har sagt det jag vill säga.
Mm. Nej, men då säger vi så för idag. Så alltså, se upp med dalgångar, kvicklera och off-piste skidåkning.
Oh ja.
Så det är en bra start.
Om det är någon lärdom man ska ta med sig från det här avsnittet, då är det de tre.
Då är de grejerna. Och sen ska man ju också alltid tänka på det vanliga.
Mm.
Vilket är
att inte gå vilse i det geografiska rummet.
Exakt.
Tack för oss.
Hej då.